ordinarie männen. Jag är och besöker min farfar som bor i Värmlands djupa skogar. Jag är ganska ung och vi är ute och promenerar, jag och min 4 år äldre bror. Det finns inga gatlampor, så när det blir mörkt så blir det mörkt. Och plötsligt när vi kommer ut genom skogen eller från skogen, så är det ett bländande sken ifrån himlen som uppenbaras. Min bror, som jag har förstått, tog alla chanser han kunde för att skrämma mig, och som gör att jag fortfarande är mörkrädd. Han sa att det hade varit ett bankrån i närheten och att det nu var en politiker som sökte i skogarna efter rånarna. Jag sprang fort hem till min farfar och till min pappa, rädd för att jag skulle bli tillfångatagen. Pappa lugnade mig snabbt och det alls var en polishelikopter, utan det var bara planeten Venus som visade sig och som lyste ganska starkt och klart. Och jag har förstått att Venus, planeten Venus, kommer så nära jorden så att den lyser så otroligt starkt. Och det satt den på den vackra kvällshimlen, och den var klarare och vackrare än jag någonsin har kunnat följa. I antiken, i den gamla världen, så glömde man aldrig natthimlen eller kvällshimlen. Och det var många folk, särskilt runt Mellanöstern, som studerade, som lärde om stjärnor och planeter. Och man gjorde till en verklig konst, och man tillskrev allting som hände på himlen en särskild betydelse. Man trodde att hela världen satt ihop och hörde av samma slag. Att allt stod i ett förhållande till varandra. Och man tänkte att om någonting viktigt hände på jorden så avspeglas det på himlen. Och tvärtom, om det var något ovanligt fenomen hände bland stjärnor och planeter, då innebär det att något viktigt hände på jorden. Forskare har försökt fundera och ta reda på vad denna stjärnan som de vise männen det egentligen är. För alla är överens om att det hände någonting. Det var någonting utöver det vanliga som ändå hände vid den här tiden på natthimlen. Eller att det var en komet, och det var en berömd stor komet som återkommer regelbundet. Men den var lite för tidigt för den här berättelsen. De två vanligaste förslagen, lösningen. Det ena är att man tror att det var en ängel som sändes för att leda de vise männen till Jesus. Det skulle ju kunna förklara stjärnans aktivitet som ibland och syns inte och som går före de vise männen. Och på flera ställen i Bibeln så kallas änglar för stjärnor. Och änglar hade ofta en uppgift av att vägleda. Och i hela berättelsen kring Jesu födelse så finns ju Herrens ängel med vid betydande uppgifter. Det är ängeln som meddelar Maria och Josef och herdarna. Det är änglarna som varnar stjärntydarna för att inte återvända till Herodes. Det är ängeln som uppenbarar för Josef att de måste fly till Egypten. Det är en ängel som uppenbarar för Josef att nu är det fritt att kunna återvända, nu är det tryggt. Det vore ju konstigt om ängeln inte också fanns med vid de vise männen. Men den kanske mest vanliga förklaringen, det är att det är ett slags två planeter som på ett speciellt sätt vid den här tiden står i förhållande till varandra. Jupiter och Saturnus vet man att vid tre tillfällen 7 år före vår tideräkning stod i förbindelse. Och bland stjärntiderna så tänkte man också att planeter och stjärnor motsvarade någonting. Jupiter ansågs vara den kungliga planeten. Saturnus av stjärntiderna i Mellanöstern, det ansåg man representera det judiska folket. Dessutom detta i fiskarnas tecken. Jag ser att ni är väldigt laddade för astrologi den här förmiddagen. Jag har en ny riktning det här året. Jag tänker mer astrologi. Nej, men jag försöker bara förklara vad stjärntydarna som inte vid den här tiden var frälsta. Saturnus, eller Jupiter, var kungaplaneten. Saturnus, symboliserade folket. När de stod i förbindelse med varandra så skedde det i fiskarnas tecken. Och bland stjärntydarna i Mellanöstern så symboliserade det landet längst ut mot havet eller mot vattnet. Därför är det inte långsökt att tänka att de här stjärntydarna såg upp mot himlen och såg det fenomenet. Där kungaplaneten visade sig tillsammans med det judiska folket skedde i landet längst ute vid havet. Alltså att det föddes en kung bland det judiska folket i dåvarande Palestina. Det kanske inte spelar så stor roll vad den där stjärnan är. Utan Gud var med, Gud uppenbarade sig och Gud ledde de vise männen till Jesus. Det som händer i den här berättelsen, det är ju mer än en vacker boksberättelse om främmande österländska kungar som kommer med fina gåvor i ett stall. Det finns mycket i den här berättelsen som vi människor har lagt till och som genom historien har lagts till. Men det som egentligen är, det är politiskt sprängstoff. Det är tydligt i Matteus evangeliet och i alla profeter att Jesus är judarnas rättmätiga konung. Herodes, som själv kallar sig judkonung, han är den falska, han är en bedragare, han är den som har inkräktat på tronen. Herodes, han dör ganska snart efter att Jesus har fötts, som han fortsätter berättelsen. Men hans söner fortsätter att regera. Och en av sönerna, Herodes Antipas, spelar ju sedan en framträdande roll i berättelsen om Jesu fortsatta liv. Och hela Herodes hatade om det var någon som utmanade deras tron, om någon påstod sig vara judarnas konung. Därför blir det ju en anmärkning och förvånande och en svindlande bild som Matteus målar upp. Jesus är judarnas konung. Det kommer ju de vise männen att fråga Herodes. Vi har hört att judarnas konung har fötts. Vara herde för sitt folk. I alla de profetior från gamla testamentet uppfylls nu i Jesus och landar i och på honom. Ändå så är Jesus bara ett litet barn. Han har inga kungliga hovmän som tar hand om honom. Han har inga militära vakter som skyddar honom. Han har inget palats, han har ingen armé. Hur ska detta lilla ödmjuka, sårbara, lilla som gör aspirant på Israels tron kunna försvara sig mot tyrannen Herodes? Det är två motpoler som ställs mot varandra. Herodes makt och tyrannen mot Jesus barnets sårbarhet. Och hela Herodes karriär och liv präglas av en hänsynslöshet. Han dödar alla barn som är upp till 2 år. Om man fortsätter texten. Bokstavligen allting för att behålla makten. Och han hade Roms alla soldater, arméer och vapen bakom sig. Det fanns ingen som kunde vara judarnas konung. Som kunde försvara sig mot Herodes. Särskilt inte en sån liten sårbar person som Jesus barnet som låg hjälplös i famnen på en ung tillsammans med en snickare från en obetydlig by från Nazaret. Vem ska ta hand om den lille blivande konungen? Vem ska skydda honom? Hur ska han överhuvudtaget kunna öva och klara och förverkliga den roll och de profetier som är lagt över honom? Det är också tydligt när man läser berättelsen och läser hela evangeliet. Den spör om att Gud har kontroll. Det ligger liksom som en matta över allting som sker. Gud har sin hand över allting som sker. Det är Gud som signalerar för de judiska stjärntiderna att en messiansk befrielse är nu inne. Det är Gud som leder barnet och föräldrarna till Betlehem. Det är som leder stjärntydarna, ger familjen gåvor som förmodligen de använde sen för att kunna fly och betala sin resa till Egypten. Gud har sin kontroll över det som händer och Gud håller sin hand över familjen. Trots omständigheter och fientlighet mot familjen så klarar de sig och Gud leder dem i frihet. Och jag tänker att Gud har kontroll över ditt och mitt liv, över våra sammanhang. Oavsett omständigheter så har Gud kontroll, Gud har kontroll över vår historia. När Jesus sen i vuxen ålder återigen kommer stå ansikte mot tidens mest mäktigaste härskare, så gör han det ansikte mot ansikte. Pilatus soldater är de första hedningarna när Jesus sen tillfångatas i slutet av sitt liv. Återigen är det några hedningar som kallar Jesus för judarnas konung. Och det är liksom som att berättelsen nu vävs ihop. Men de ger honom helt andra gåvor. De ger honom en krona som är gjord av törnen och tronen är ett kors. Och istället för en klar stjärna som lyser upp himlen så beskrivs det hur hela jorden uppfylls av ett mörker. Återigen så är det en hednisk, icke-judisk person som ropar i mörkret. Den mannen måste ha varit Guds son. Ankomsten av stjärntiderna, det vittnar, som jag sa i inledningen, någonting som vi ska ha med oss från första början. Om nu Judas kon innebär det att hans rike aldrig är begränsat enbart till det judiska folket. I alla profetier som finns, eller i de flesta profetier i Gamla testamentet som pekar på mig, så beskrivs också hur det ska ut i hela världen. Hur Guds rättvisa och Guds fred ska komma till hela världen. Jesus i slutet av sitt liv sände ut lärjungar att gå ut till hela världen. Och det är Jesus tanke och Jesus svar på hur detta ska gå till. Han sänder ut oss över hela världen för att predika evangelium. Och de som får bekänna Jesus, det är de hedniska stjärntyderna. Och när stjärntyderna kommer till Jesus och ser Jesus barnet och ser Maria och förmodligen har sett Josef också eftersom han var där, men han beskrivs inte. Josef försvinner bort i skuggorna mer och mer. Men det är inför Jesus barnet som de faller ner och tillber. Det är inte Maria, det är inte Josef, det är inte någon annan. Utan det är när de ser Jesus barnet så faller de ner och tillber. De ser barnets skönhet, de ser hans utstrålning, de ser hans mildhet och hans godhet. Och där och då så förstod de på något sätt att detta är judarnas konung och honom måste vi tillbe. Och det är ju där stjärntydernas resa uppfylls. Det var det som var syftet med deras pilgrimsfärd. Att få se den nye konungen, att tillbe honom och vörda honom. Jesus barnet som är deras verkliga fokus. Precis som stjärntydarna fick göra sin resa för att se och för att tillbe Jesus, så in i att göra samma resa. Att se Jesus. att falla ner på våra knän och tillbe honom, för han är den enda som är värd att tillbes. Vi ger varandra gåvor. Jesus får gåvor av de vise männen. Men det stora som händer är att Gud själv ger sig till hela mänskligheten. En Gud som kommer med hopp om frälsning för hela världen. Och vi gör det kloka i att också falla ner på våra knän och tillbe honom och ta emot honom som den konung och som den frälsare han är. Amen. Vi ber. Tack älskade Jesus för att du kom till oss. Och jag ber att du ska röra vid vår hjärta så att din närvaro blir allt mer tydligare och mer fullkomlig. Vi ber att du ska med din kärleksfulla hand ta bort allting i och hos oss som skymmer sikten för dig. Herre, jag tackar dig för att du har skapat var och en av oss till din avbild. Och vi ber om att vi ska få växa till i likheten med dig. Och Herre, låt oss få göra samma resa som de här stjärntiderna som får se dig, ska dig. Men när de möter dig faller ner på knä för att tillbe dig. Jag tackar dig för att du är konung. Jag tackar dig för att du har kontroll. Jag tackar dig för dighet och din omsorg om oss alla. Amen. Så sjunger vi hans. Nummer 129 vid Betlehem. Psalm 129 vid Betlehem. 128. 128.